Kristus, vi bara prisar dig. Vi bara lovar dig. Vi upphöjer dig. Du är vår Gud. Du är vår Gud. Du är vår Gud. Jesus Kristus, du är vår Gud. Kommer din helige ande idag. Helige ande, välkommen. Helige ande, ta över. Det är ditt möte, inte mitt. Det är helig ande. Det är ditt liv, inte mitt liv. Det är din hjälp, inte min hjälp. Det är din kraft. Det är din kraft, Herre. Det är dina gåvor. Det är dina gåvor alltihopa. Alla tjänster och kallelser här inne är dina. Ser du låne gärna när det är. Vi upphöjer dig. Vi upphöjer dig. Vi upphöjer dig. Ja, vi upphöjer dig. Du är värdig. Du är värdig. Du är värdig. Du är värdig. Du är värdig, Jesus. Du köpte oss med ditt blod. Vi älskar dig, Herre. Amen. Har du välkomnat Jesus den här eftermiddagen nu? Ska vi ge Jesus Kristus en applåd? Ta. Och ge det här underbara lovsångsteamet en liten applåd också. Och hedra dem. Välkommen. Ta och vänd dig om, snur dig om och hälsa på 2-3 människor och säg vad hyggligt och se det, vad härligt att se dig. Och sitt ner. Underbart. Härligt. Gott, Tobias. Det är bra. Härligt, gott, så är det härligt. Underbart, Ariel. Härligt att se er. Gott att se dig väl då. Hyggligt att se er. Tack för det ni gjorde här. Härligt att se dig. Och dig. Och dig och dig och dig. Vi gör så. Bra. Varsågod och sitt ner. Man ska inte säga slå sig ner, för då kanske det är någon som tar fram en hammare. Men varsågod och sitt ner. Jag är så väldigt tacknämlig till Gud och givetvis till min familj, min Maria, Nathalie och Joel, att jag kan vara ute och vara här. Och så är jag också tacksam till Aril och Kristina och teamet här. Det är ju väldigt viktigt att man förstår att det är ju ett litet arbete som har pågått innan och förrän vi kom hit. Och tillsammans med ledningsteamet här och alla mötesledare, alla förebedjare, lydtekniker, lovsångare, människor som har hjälpt till praktiskt och andligt och bedjare och ledare och medarbetare, så är det möjligt att göra en sån här konferens. Så ska vi ge dem en liten extra applåd, alla dessa som har spetsen för det. Och som sagt var, Mattias Lekeroll heter jag. Jag har hunnit bli äldre sen jag var här sist, nu är jag 48. Och gift med min Maria sen 24 år, har 2 barn. Nathalie 15 år, hon fyller år imorgon. Och Joel 9 år. Jag såg till att vara ledigt och fritt förra helgen, så jag kunde uppmärksamma min dotter då. Så är det ju när man reser mycket, så får man se till att uppmärksamma dem ändå. Och imorgon. Inte att få glömma. Så det jag vill tala om idag, det är den profetiska väckelsen. Och lite varför du och jag om den profettjänsten. Och gå lite djupare än att Jesus älskar alla barnen idag. Utan komma in lite djupt idag på den profetiska tjänsten. Vi har ju denna weekenden, upplever jag, stadfest här genom både Reddit igår och Väl och Inga Lill både igår och idag, att Jesus vittnesbörde profetians ande. Så det har varit en genomgående tema, och det jag delade lite igår var lite kring min väg in i den profetiska tjänsten som jag har blivit ombedd av Ariel att dela lite. Och lite nycklar som du kan bära med dig i ditt liv om du vill. Så att det jag vill gå in på idag, det vi kan gå direkt till bibelorden här. Det första jag vill gå igenom som det är lite, jag kan bara ta snabbt det här bara för att ta till alla er som inte vet det här, att det finns ju profeter med olika roller, och låt mig nu inte ta alla roller, men låt mig i alla fall ta 12 roller snabbt, och det kommer gå undan, låt mig ta 12 olika former av profetroller, och jag kan till och med ta 14-15 kanske. Den första profetiska rollen, det är det man kallar drömmare och visionärer. Profeter som är drömmare och visionärer. I Gamla testamentet kallar vi dem siare. Det som kallas seers. Det här är sådana som främst mottar kommunikation i visuellt, i bilder och i syner, och utgår från det och transformerar ut budskapet på det sättet. Hur många känner det? Det är sådana som ser bilder, de ser konstnärliga saker, de ser ting, de ser färger på hur hur människor mår, hur det är. Och de ser också in i andevärlden väldigt lätt. Och den här typen av profettjänster, de är väldigt uppkopplade i den himmelska världen och i den osynliga verkligheten. Och de är inte alltid lika kopplade på den synliga verkligheten. Jag kallar dem drömmare och visionärer. För dig som nu skriver ner lite idag och gör lite anteckningar. Och för dig som inte gör det, så ber vi till Gud att du har ett gott minne. Och det andra då, det är profeter som proklamerar Guds syften med en plats, en by eller Guds folk. Och de här riktar sig till större grupper av Kristi kropp, och de talar ut, vad är Guds syfte nu? Vad är det Gud planlägger nu? Vad är det Gud har tänkt nu? Och de här har inte bara lite profetier att 2020 ska bli bra år och grejt år, utan de är ganska tydliga och i vad de tror syftet är nu. De har ofta klargjort en plan som de har inför de nya åren. Och de lever väldigt mycket i det nya året före det nya året. Och det kan du lära dig som princip, att alla profetiska tjänster, även profeter, lever ofta 6 månader före alla andra. Ja. Och ibland lever de 6 år före alla andra. Men man kan säga 6 månader är ett minimum. Och det gör att när profeter har det dåligt, så kan Kristi kropp i övrigt må bra. Och när Kristi kropp mår dåligt, mår profeterna bra. Och alla undrar, mår grejt, och alla undrar, varför mår den bra nu? Den har redan gått igenom det förrän du gick igenom det. Och det är det att svärdet har först träffat dem själv. Och de har haft den här tuffa tiden ibland före alla andra och föran alla andra. Och därför så, när då andra har en tuff tid, har de en god tid. För de ska då hjälpa människor som har en tuff tid i öknen att komma igenom det. Okej? Okay? Hur många har hört mig nämna alla dessa förut? Du kan lyfta din hand. Nej, det var inte så många. Det tredje är profeter som proklamerar Guds hjärta och standard. Och det här är ju typ Jesaja-profeter. Jesaja, de proklamerar Guds helighet, överlåtelse och utmanar av gudar. Och låt mig nu läsa lite en bibeltext om det. Hur många är det som älskar Guds ord och tycker om Guds ord? Du kan följa med här till Hesekiel 2:1. Hesekiel är en av dem i Gamla testamentet som man kallar lite större profeterna, därför att han påverkade kungariken så mycket. Det är ju Jesaja, Jeremia och Hesekiel som är de 3 större profeterna i Gamla testamentet. Det behöver inte innebära att de är större inför Gud, men det är så som det presenteras, säger så. Det är precis som ibland folk har en uppfattning att den där går starkt med Gud och den går inte. Men så är det kanske i Guds ögon precis tvärtom. Så i Hesekiel 2:1 så står det: människor, barn, res dig på dina fötter, ska jag tala med dig. När han talte med mig kom onden in i mig och reste upp mig på mina fötter, och jag hörde honom tala. Och hör nu, människor, barn, jag sänder dig till Israels barn, till de avfälliga, frafallna folken som har gjort uppror med mig. De och deras fäder har syndat med mig ända idag. Till barnen med fräck uppsyn och hårda hjärtan. Och i grundtexten står det egentligen ungdomarna. Sänder jag dig och du ska säga till dem, så säger Herren Gud. Vare sig de lyttar eller icke, för de är ett upproriskt och rebelliskt släkte, men de ska inse att en profet har varit ibland dem. Så, och så talas det vidare till Hesekiel här. Så Hesekiel, han hade ett uppdrag. Vad var hans uppdrag? Att få de frafallna, de som hade gått bort från Gud, de som var avfälliga, att komma tillbaka till Gud genom omvändelse. Så låt mig nu ställa ett spörsmål, för vi kopplar ihop det med vad Reddit talade om igår utifrån Hesekiel 47. Hur kommer det så då att denna man sen talar om de här enorma strömmarna och floderna och Guds ström som återupplivar alla levande fiskar och talar profetiskt om den väckelseflod, den väckelseström? Det är just det, för att profeter som har en omvändelse och snu om förkunnelse har också en gåva att förlösa andutsutelse. Amen. Och du måste lära dig detta för Johannes döparen. Vi kan ta Johannes döparen som exempel, så du lär dig detta. Johannes döparen kom med ett väldigt tufft budskap. Och har ni tänkt på det, och jag tog upp det förra gången jag var här, att trots att han kallar dem slangar och huggormar när de skulle döpa sig, vem går och kallar folk slangar när de ska döpa sig? Och jag har ju förklarat det förra gången, men jag tar en liten kort version av detta. Att under 3 år var Johannes döparen i öknen. 2 miljoner människor, enligt ofrälsta forskare genom judarna själv, kom ut och sökte upp Johannes i öknen. 500 000 blev döpta på 3 år. 167 000 per år blev döpta. Kan ni förstå att det var en liten kö med dop varje uke? Det var lite dopväckelse. Amen. Så nu kanske du förstår mer och känner mer varför han så slangar till dem. Men det som var så rart, det står att folket tyckte om honom. Hur kan man tycka om någon som skriker, ni huggormar avfödda, ni slangar avfödda? Jo, det fanns 3 saker varför de tyckte om Johannes. Därför Johannes var ärlig och rak och tydlig. Nummer 2, folk följde att han hade kärlek för dem och att han sa sanningen som den var. Men det tredje, som inte var helt oväsentligt, var att han var prästen Zakarias son. Och alla som hade prästens son, och eftersom Zakarias var överste prästen, så var Johannes döparen och dopan, han var sanktionerat av alla religiösa, därför att han var överste prästens son. Så den som gick emot honom, det var inte så enkelt, känner ni? Och det är därför hans offer, när han sen blir halshuggen, är desto större än vad vi förstår, därför att han var en överste prästens son. Det borde inte ha hänt, känner ni? Så till slut var ju det maktkamp då mellan dem dåvarande Herodes och dessa 3 Herodes. För det var 3 Herodes, farfar, far, de kom samtidigt som 3 starkaste profeterna. Och 2 av dem var Johannes döparen, och sen kom ju den riktiga profeten Jesus Kristus, Yeshua. Amen. Du måste förstå det här, så vi tar en bild, för att i varje generation reser sig upp människor som är mot Gud och människor som är för Gud. Och ibland blir vi livrädda, vi i Kristi kropp, när det reses upp folk som är mot Gud i samfundet. Har ni hört det? Vi måste be bort ham. Vi måste be bort henne. Och det är bra, som jag brukar säga, men be inte bara bort dem, be in något bra också efteråt. Amen. För annars blir det 7 gånger värre, ser du. Så att det går inte bara att be bort folk i politiska ställningar och regeringar, utan du måste också be in. För annars kommer det något värre in, känner du? Och kristna är ibland så upptatt att vi ska be bort ting, så de glömmer att be in ting. Så det här är viktigt. Bara en liten kärleksfull förmaning sådär, här på eftermiddagen i nytt liv. Halleluja. Så jag brukar säga, ber du inte in något, så var det ingen mening att du bad bort något. Amen. Det fick jag lära mig dyrbart själv när jag var ganska ung i min tjänst. Så skulle jag be bort en okult butik bredvid mig i Hör. Och jag bad bort den okulta butiken. Jag profeterade att inom 3 månader är du konkurs och det är slut. Och så glömde jag be in något och det kommer mycket värre okult butik efteråt. Och sa Gud, där fick du. Så då profeterade jag över den också och sa att inom 6 månader går du i konkurs. Och när du går i konkurs sa jag så ska jag ha en barnbutik här som säljer leksaker och leketöj här. Och så ska det bli i Jesu Kristi namn. Och så blev det så. Amen. Och sen hade vi ett café i byn, för Hör betydde offerplats. Och det kaféet hade inte bara café, utan de hade på den tiden, redan på 90-talet, då må du känna hur ovanligt det var med yoga då. Men hade de open yoga för folk som kom in på kaféet. Så de skulle dricka en kopp kaffe och så skulle de ta yoga. Och jag likte de där lokalerna, men jag likte inte det som pågick där. Så jag la min hand på den där lokalen och sa att jag profeterar till dig i lokal, sa jag. För det första ska du tillhöra Guds rike. Och vi ska ha vår ungdomsverksamhet i de här lokalerna, sa jag. Och profeterar jag till dig i butik, vi ska ha in ungdomarna där. Och så talade jag ut att det här makterna som var på den där platsen skulle bryta sönder. Och så gick jag in i en lång bön och fasta. Och så följde jag, det var klart. Så då gick jag tillbaka till butiken och sa att det är klart nu. Hej då. Amen. Och så försvann de här okulta butiken och så fick vi vår ungdomsverksamhet där. Där också flera från okult bakgrund blev frälsta. Amen. Nu går vi in i Jesaja 6 här och läser från det första. Året då kung Uzzia dog såg jag Herren sitta på en hög uppe i tron och släpet. Framför hans mantel uppfyllde templet. Serafen stod framför honom och hade 6 vingar. Med 2 däckte de sina ansikte. Med 2 däckte de sina fötter. Och 2 flög de. Okej. Okay. Det är ju så att det är en sak att se Jesus Kristus. Ser man Jesus Kristus så kan man se en... Den som har mött Jesus själv vet vad jag menar. Där man ser en person som är full av Guds eld och Guds kärlek samtidigt. Och det är ju precis så, när Jesus kom så var ju han kärleken men också elden. Men det är en annan sak att se Herren. Och det är därför seraferna däcker sina ansikten. För de kan inte se Herren, för det är så mycket ljus. Och Vello var inne på detta idag. Och även Inga-Lill var inne på detta idag. Att det här lyset. Va? Och då talar Vello om att den helige onde är ett tempel. Att din kropp är ett tempel. Din läkemed är ett tempel. Och det är klart att har du inte lys i läkemedet så det är inte konstigt om läkemedet mår dåligt. Eller hur? Men har du då lyset? Och så Herren själv, han är så mycket ljus. Så ni måste förstå det här, för det står att han bär upp universum med sin härlighet. Så hans lys bär upp hela universum. Och sen undrar folk, ska han möta mig idag? Ja, kan han det? Vadå kan han det? Han bär upp universum med sin härlighet. Skulle han ha problem att möta någon av er här idag och förvandla ditt liv? Vi kommer med så konstiga spörsmål ibland till Gud. Han bär upp universum. När han sa det finns ljus, som det står i grundtexten, icke var det ljus, utan han sa det finns ljus, så talar han ut vem han var och så börjar lyset komma över hela jorden. Är du med mig? Så, nej, det var därför. Och sen gav han Adam auktoriteten och makten att tala ut. Så han kunde råda. Samma makt. Men Adam klarade inte av det. Vissa män misslyckas. Men den andra Adam, prisat vare Jesus Kristus, klarade av det. Och det är därför vi sitter här. Så han såg att den ena ropar till den andra, helig, helig Herren Sebaot. Och då började dörrtrösklarna. Så det var en sån helighet. Det var en sån renhet. Så Jesaja själv börjar ropa, ve mig, jag förgås. För jag är en man med orena läppar, jag bor bland folk med mina orena läppar. Och så kommer seraferna med glödande kol som han har tagit från altaret, för altaret var helt rent. På varje plats finns ett altare, varje menighet har ett altare. Det här altaret har jag tittat på i anden innan jag kom hit och det är rent. Men i vissa platser har de inga rena altare. Och ditt liv i Gud, Det är som offer på ett altare. Men också det livet du gör som inte är Gud märks på ett altare. Så ditt liv, då måste du bygga upp ditt eget altare, förstår ni? Och på den altaret faller Guds närvaro. Så ju mer du går med Gud, ju mer faller närvaron över dig och genom dig. Och ju mer du går med den helige ande, ju mer vandrar du med ett större altare. Så altaret blir bara större och större, för att du har då gett Herren mer. Och då får du ett svärare, ett större altare. Och när du får ett svärare och större altare, så är det inte bara så att du påverkar ditt liv eller din familj eller ditt hus eller er ekonomi, utan då börjar det påverka er gata. Då börjar det påverka era nabos, era grannar. Det börjar påverka där du går fram. Det börjar påverka om du går på en buss. Det börjar påverka att folk alltid vill ha hjälpa dig fastän de inte känner dig. Därför att de följer altaret fast de inte vet vad det är. Så till och med ofrälsta kommer komma upp och söka upp dig och tro att du är lösningen på deras problem, eftersom du då bär med dig Jesus Kristus så starkt i vardagen. Förstår du? Hur många håller med mig om att när Jesus Kristus gick på jorden behövde inte han springa och löpa efter alla, utan folket kom till han? På samma princip, när du går starkt med Gud, behöver inte du löpa runt och säga, alltså jag är inget emot evangelisation, jag är väldigt för evangelisation och gå ut till människor, så du ska inte missförstå mig. Jag är fullständigt för att gå ut och predika evangeliet, bota sjuka, hjälpa människor, ha godhetsgärningar, allt detta. Men jag vill bara förklara att ju mer du har av detta altaret i dig, ju mer kommer folk söka upp dig. Hur många kan säga amen till det? Men vissa profeter och vissa profetiska tjänster har Gud en annan roll till, där de får betyda väldigt mycket i det lilla. För att de ska visa upp för andra människor att det inte är vad vi bygger i mänskligt sätt i det stora som betyder något, utan det är vilka vi är i vår karaktär. Amen. Så Jesaja 6 säger att vem ska jag sända? Vem vill vara? Vem vill vara vår budbärare? Se, här är jag, sänd. Amen. Och så har vi då Jeremia, den tredje av de här profeterna. Är det okej om jag går lite snabbt igenom idag? Ja, jag känner att jag har mycket att säga på kort tid. Jeremia 1. Då säger han i femte versen, innan jag danade i moderliv utvalde jag dig, innan du kom fram med moderskötet helgade jag dig. Jag satte dig till profet för folken. Så vad är det han säger? Du är en utvald profet. Jag har ju talat om detta tidigare på konferenser. Att det finns en forskel, det finns en skillnad mellan utvalda profeter. Johannes Döparen var utvald innan sin födsel. Jeremia var utvald innan sin födsel. Jesaja var kallad och sa ja till kallelsen. Om jag kallar Jan Egel här och säger Jan Egel, min vän här från Sörland, och jag säger Jan Egel, kan du komma hem till mig och äta middag? Och du och Mona Merete här, din konung, och han säger ja. Då har han sagt ja på kallelsen. Så människor som har en kallelse och ett kall, de må säga ja. Men människor som är utvalda har inget valg. Jeremia hade aldrig ett valg. Johannes Döparen hade inte ett valg. Samuel hade inte en valg, därför att hans mor hade sagt att han skulle vara i templet. Hur många känner detta? Låt oss nu ta upp någonting som kallas profetiska väktare. Det man kallar människor som är bedjare och intercessors. De som går in i bön. Hur många älskar bön här? Har vi någon som tycker om bön? Det är tre stycken. Nej, jag bara skojar lite. Så om du tänker dig, så var det så att Eli, ska vi säga Eli, han var ju den prästen som skulle vaka. Och då var det så här, för att ni ska förstå lite på den tiden i Gamla Testamentet, hade ju massa. Så Eli skulle sitta vid dörren och vaka och be på nätterna. Så prästerna, de fick sova lite på dagen, men tanken var att de skulle vaka och be på nätterna. Och den som satt vid dörren och vakade, den välsignade Gud enormt mycket. Så det handlar om att beskydda den platsen. Men det står att Eli, han vakade icke, för han låg och sov när Samuel hörde från Gud. Profetiska väktare, förebedjare, de får inte sova när de själv vill, de får sova när Gud vill. Varsågod, väktare. Amen. Och så Eli, som var kallad till ett uppdrag. För många har spört mig, till exempel eftersom jag ber en hel del på nätet. Hur orkar du? Det är ju för att jag är kallad till det uppdraget jag orkar. Det är ju för att Gud har lagt en mantel för det. Det är ju inte för att jag är så fantastisk. Det är snarare så att jag är ganska trött och lazy av mig. Lat. Men nu är det så att Gud har kallat mig och då ger han kraft till sin kallelse. Hur många fattar detta? Så att därför kan jag orka be väldigt många nätter i rad. Jag kan be 40 nätter i rad, 60 nätter i rad, 80. Därför att Gud har sagt det till mig. Är du med mig? När Gud sa detta till mig, då sa han att först i början kommer det vara svårt att be en halvtimme på natt. Sen kommer det bli svårt med en timme. Sen kommer det bli svårt med 3 timmar och sen med 6 timmar. Så du kan bara välja vart du börjar, sa han. Amen. Så idag när jag till exempel har en svår situation så spör jag Gud, vad är det som krävs för att den här situationen ska förändras? Och det gäller inte bara mina egna bönämnen, utan det gäller alltså bönämnen folk kommer in för mig från hela världen och Skandinavien. Så då kan du skriva liksom till mig, Mattias. Jag har en som det var en gång till exempel, så skrev en kvinna till mig. Klockan 12 på natten skrev hon. Och då skrev hon på Messenger, Mattias. Jag kommer inte ihåg om det var dotterson eller systerson. Han tog ett självmordsförsök i natt och läkarna säger att han dör inom antingen var det 1 timme eller 2 timmar. Och jag svarar ganska direkt när han, kan du be? Jag svarar ganska direkt och skrev ordagrant så här, han ska leva. När jag skrev det så sa jag till Gud, vad är det som krävs för att han ska leva? Det krävs att du är uppe hela natten och ber för honom. Bra. Jag gick upp hela natten och bad. Och jag skulle upp tidigt den morgon, Reddit och Tobias. Och jag kände mig inte i form för att be den kvällen. Utan jag följt att jag ville ligga i min härliga säng och sova med min kone och ha det gott. Är du med mig? Men jag gjorde det. Jag gick upp hela natten och klockan 5:45 följde jag. Så jag bara skrev, jag vet att han lever, hör av dig. Han är snart på väg ut ur koman, med vänlig hälsning Mattias. Det dröjde ganska länge innan jag fick svar. Och då skrev hon, det skedde. Läkarna sa att ett omöjligt mirakel skedde. Och jag förstod ju det. Amen. För det finns en vi talar ofta om Guds nåd, att Gud gör allt av sin nåd. Och jag tror på det, att allt är av nåd. Men jag tror också vi som Kristi kropp måste betala priset för det Gud har sagt att vi ska lyda i. Så lika mycket som jag tror på den gratis oförtjänta nåden, lika mycket tror jag på uppdraget Gud har gett oss. Amen. Och sen var ju då nästa steg att han inte skulle vara hjärn, för då hade läkarna sagt att ja, han kanske kommer upp i koman, det ser ut som han vill vakna snart, men han kommer vara helt hjärnskadad, hela hjärnan kommer vara skadad. Och då skrev jag tillbaka, han kommer inte alls vara skadad. Och sen frågade jag Gud, vad krävs? Det krävs 7 dagars bön och fasta av dig. Jag måste förstå att jag känner inte den här kvinnan jätteväl. Så varför gjorde jag det? Därför att Gud sa det. Det krävs 7 dagars fasta. Han exakt gav mig direktion. Och han sa att jag vill att du ber exakt enligt denna inriktning, sa han. 9 till 11 på dagen. På natten vill jag att du ber mellan 11 och 1. Sen vill jag att du har 2 timmars paus där du sover. Och sen vill jag att du går upp 3 till 6. Okej, okay, tack. Amen. Och så gjorde jag det. Hur många känner detta? Så profetiska väktare, de vakar i anden. Och de klarar också, som Nehemja, och ni kan läsa om det i Nehemja 6, att bygga på muren samtidigt. Profeter som proklamerar Guds sociala ansvar och aktioner. De här har ett väldigt hjärta för samhället, för de utsatta, för de fattiga. Och det kan finnas profeter som har ett enormt hjärta för det också. Sen har vi profetiska lovsångsledare. Hur löser ut den manifesterade Guds närvaron av Gud genom profetisk tillbedjan? Och det har vi haft här hela den här helgen. Kan vi säga amen till det? Sen har vi då profeter som spikar ut Guds administrativa strategier och Guds också, vad heter det, politiska agendor. Vi har Daniel-tjänster. Vi har Daniel-tjänster, Ester-tjänster som påverkar kungahus, som påverkar politiken. Och här i Norge så har ni ju haft en shaman som har ställt till det en del. Eller? Och då så såg jag någon stor bild från några kristna. Be bort shamanen. Och det är som jag säger, då måste vi ju be in något också. Vi kan inte bara be bort något. Vi ska be bort den här shamanen. Men du måste förstå att under 2020 redan kommer Gud både i Sverige och Norge resa upp Daniel och Ester tjänster som står nära kungahuset och i kungahuset. Nu talar jag som profet ett ögonblick. Så du behöver inte vara orolig. Jag är jätteorolig. Ja, jag förstår att du är orolig, men det kommer en förändring, kan vi säga. Amen till det. Och du då som tror att Gud inte har något svar, du måste lära dig några principer Gud har i sitt rike. Han tillåter ibland den onde att komma först med sina attacker. Och sen kommer Gud med sitt svar. Och hans svar är alltid 100 gånger bättre än de där attackerna. Så det du ska be om nu är att Gud reser upp en stark tjänst. Eller två tjänster, en man, en kvinna eller man. Som reser sig upp i Norge och står upp i kungahuset och talar rätt in i deras liv. Amen. En kvinna eller man som är van att be och som kan bryta andemakter och som inte är duggrädd för shamaner och inte går omkring och har fruktans ande utan har en trons ande där shamaner bara får ge vika när de kom. Amen. Förstår du vad jag menar? Så han blir inte så långvarig som du tror. Eller som du fruktar. Halleluja. Ära vare Gud. Sen finns det några som är det jag kallar andutgjutelsebärare. Och de är genombrottsbärare. Det är profeter som bär med sig ett osedvanligt mått av tecken under och genombrott. Vi har då Elisha i Bibeln. Han hade dubbelt så mycket genombrott även i Bibeln som Elia. Så Elia hade 7 och Elisa hade 14. Så Elisa-tjänsten, jag ska visa någonting för dig som tränger ett genombrott senast imorgon. Så låt mig nu visa dig, för att många som har det här om profeter, de tror att det är gamla testamentets tid är förbi. Låt mig säga så här, vi lever i nya testamentet idag, hur många känner detta? Men du måste förstå att alla sanningar i Guds ord, inkluderat i gamla testamentet, är också en sanning in i ditt och mitt liv. Och nu ska jag ta fram en sanning som kristna har glömt. Och jag kallar den 24 timmars salvelsen. Det är mitt namn på den, så säg inte nu att han sa att det stod i Guds ord. Utan, jag ska förklara det här. Och det är i andra kungaboken, det 6:e kapitlet. Då har vi kommit till en punkt. Där Elisa har talat ut att det ska komma en ökentid för att de har dyrkat avgudar i landet och de bara har gått emot Gud. Va? Så han har talat ut att det kommer en dom. Och på grund av denna dom han har talat ut så blir det så fattigt i där. Och det blir så lite mat. Det finns ingen mat, det finns ingen försörjning. Så till slut börjar de äta dyren och sen när de äter dyren börjar de äta och koka människor. Och då säger kungen så här i 30:e versen kapitel 6. Andra kungaboken igen då 6:30. När kungen hörde kvinnan så rev han sönder kläderna och folk såg att han hade säcktyg. Och han sa om och Gud straffa mig om Elisas Safats son sitter. Elisa satt i sitt hus och de äldste satt om honom. Kungen satt en man, men innan faran sönderbudde han fram, sa Elisa till de äldste. Se nu hur mördarsonen skickar en man för att ta mitt huvud. Varför? Därför att Elisa var det jag kallar en full blood prophet. Det vill säga han var en nationell profet som inte bara hade en genombrottssalvelse utan också var en siare. Så han såg detta när det var på väg, attacken, så visste han redan den är på väg. Och det här kommer du komma in i ju mer du lever i den helige ond. I det profetiska kommer du veta om när attacker är på väg, och då kan du förbereda dig genom bön och fasta långt före det händer. Amen. Och därför är det bra, brukar jag säga, att i december be för januari och januari be för februari. Så överkommer du februari istället för att få motgång. Amen. Så det är bra att ligga lite före. Och jag brukar säga att en tydlig tecken i alla fall att ligga en månad före, det är det minsta. Och det gör inget om du ligger 6 månader före ett år. Så du har bett igenom det året som kommer. Hur många har hört att det undervisas tidigare? Jag kan nu säga amen till det. Men så det här är väldigt viktigt att vi lär oss detta. Att vi lär oss be igenom saker före det händer. Va? Och då står det så här, må Gud straffa mig nu. Och Elisa satt i sitt hus och de äldste satt i kungens ände man. Se nu hur denna mördarson är. Men så säger han, se till och luk dörren. Spärra vägen för honom. Nu hörde jag lydet av hans herres steg efter honom. Så det är sån enorm forskel på Elisa och Elia. För Elia, han blir rädd för Isabel. Och Isabel var ju känd för att döda profeter och förstöra profeter. Isabels ande, det är ju en ond. Det är ju inte en person, men i gamla testamentet var det en person. I nya testamentet så ser vi i uppenbarelseboken 2 att det är en ond. Det är en ond av förvirring, det är en ond av betryck, det är en ond som liknar en profetisk ond men som inte är det. Och som har en spådomsand som söker fel hos människor istället för att söka rätt. Nu kan jag inte gå igenom hela Isabels ond här idag, det hinner jag inte nu. Och Isabels ond, det är till för att trycka ner personer som har ett profetiskt mandat. Och så Isabel tryckte ner Elia så han rymde och ville ta livet av sig under ginsbusken före Gud fann honom vid ginsbusken. Och då gav Gud honom en ängel med kraft. Så han hade 40 dagars kraft. Hur många kommer ihåg denna story? Men du måste förstå att Isabel, även om hon var stark, var ju inte lika stark som kungen. Så när kungen säger vi ska döda Elisha, så innebar det i verkligheten att alla hästar, alla vagnar, alla personer som var stridsmän, och de skulle ut och döda Elisha. Och kan du tänka att Elisha sitter lugnt och säger bara, han är på väg nu, luk dörren till den där kärnan. Boom, boom, boom. Varför är han så stilla och rolig? Därför att Elisha hade en salvelse som också Johannes döparen hade. Han kunde förlösa änglar när han ville. Och det kan du läsa i innan förrän han löst ut så att kärnan fick se. Han kunde öppna en tjänares ögon. Så det är alltså en profetisk mandat där man säger, nu löser jag ut över dig så du ser. Och så plötsligt såg tjänaren alla änglar och hästvagnar. Så han var inte dugg orolig, för han visste ju vem som var med sig. Han tänkte inte på truendet och hotet. Han tänkte på vem är med mig. Och vi som Kristi kropp måste komma in i att vi tänker på vem som är vår Herre. Lite mer än vi var väldigt motståndet där, kan vi säga amen till det. Så när Elisa gör detta, det är då jag älskar honom, för då säger han bara lite lugnt så här i andra kungaboken 7:1. Imorgon ska alla få lite mjöl och alla ska få mat för en sikel. Imorgon är allt ordning. Nu måste du förstå att det är ett helt land i katastrof. Det är ungefär som Sverige. Ta tänk dig nu att någon av oss här från Sverige, att Inga-Lill och Vello skulle ställa sig upp och säga att imorgon slutar allt våld i Sverige och alla börjar behandla varandra bra. Det är ungefär den nivån av salvelse som Elisa talar ut. Ni måste förstå och känna vilket enormt mandat när han bara säger att imorgon löser sig allting. Varför? För det finns en smörjelse som jag ska lära dig om nu. Hur många har någon gång haft det tufft? Hur många gånger har någon gång haft väldigt tuffa attacker och du har följt att jag orkar inte mer och jag vill inte ha mer och jag känner hej då ungefär, va? Det är just då du har en salvelse du inte vet om, och det är en genombrottssalvelse. Och du har en genombrottssalvelse som du inte följer i födelsen, för det följs inte så härligt. Det följs snarare som du säger orden som det är. Men du måste förstå att när Elisa sa det så visste han vem som var bakom sig. Mm. Och den salvelsen gör att du kan skapa mirakel med din mun. Glöm inte att profeter är Guds mun. Äkta profeter. Folk som springer och kallar sig profeter och inte har en riktig mun kommer aldrig kunna tala ut och det händer något. Men profeter med Guds mun kommer tala ut och det händer. Amen. Och därför kan jag säga det profetiskt här nu. Att det kommer hända i den här menigheten här. Att ni kommer ha en explosionsartad tid av Guds mirakler här på den här platsen. Och det kommer komma en vind från himlen. Och den vinden har kommit långt före jag var här eller någon av oss var här. Men den kommer nu att öka från det här nya 2020-året. Och från den här konferensen så kommer det vara som att kliva in i en härlighet som inte ni har haft tidigare. Och den härligheten kommer dra människor till sig. Och de här människorna kommer bli förvandlade, frälsta, helbredare, döpta ande, döpta befriare. Och ni kommer titta på och tänka, oj vad händer nu? Det är Gud som börjar komma själv. För han börjar röra vid sitt folk. Men han ska också röra vid Rogaland och denna plats. För i natt när jag var uppe och bad så såg jag som en stort lys. Som var som en enorm ljusstråle. Det var som en ljusstråle som var ungefär 4 gånger bredare än alla ljusstrålar jag någonsin har sett. Och jag såg den lysstrålen över den här baptistkyrkan. Och den spred sig ut och ut i regionen. Och jag såg som människor från regionen kom också in i sina kallelser. Och jag hörde Gud säga, det är min tid nu. Jag tar tillbaka det som har stulit. Och jag öppnar nya dörrar för framtiden. Och jag såg som Aril skulle få en hel del att göra. Halleluja. Ära vare Gud. Så kommer det sig att Hesekiel ena stunden talar omvändelse för nästa stund väckelse? Hur kommer det sig att Johannes döparen talar omvändelse och sen är det väckelse? Hur kommer det att Jesus Kristus tar och konfronterar Satan i öknen själv efter 40 dagars bön och fasta och sen går han ut och bryter igenom. Och han säger att salvelsen över mig, han har förkunnat mig. Lukas 4. Ja, så säger Jesus de otroliga orden och när han säger det så är det sån auktoritet. Så Lukas 4. Herrens ande över mig, vers 18. För han har salvat mig för att förkunna glädjens budskap för de fattiga. Alltså det måste ha varit väldigt morsamt och härligt att vara runt Jesus. Han var så glad hela tiden på gott humör, gott mod och sina andra var ner och sa, hur ska vi göra? Han blir inte utfriad här. Oj, oj, oj. Hur länge ska jag vara med? Och så gick han bara fram och löste situationen. Därför att nu ska jag lära dig någonting. Alla här inne är frälsta genom nåd. Alla här som har gått dopets väg är dopta genom nåd. Alla här är andedöpta genom nåd. Alla här har fått gaver, även profetiska gaven, av nåd. Men graden av nåd över din tjänst och kallelse kommer i paritet med din lydnad till Gud. Allt är gratis så du kan inte, men ju mer lyder du är Gud och försöker höra hans röst och du vill gå hans väg, ju mer salvelse kliver ut över dig. Amen. Han har känt mig för utropa frihet för de fångna och syn för de blinda och ge förtryckta frihet. Vi måste gå tillbaka till vårt uppdrag. Människor ska bli frälsta, helbredade, utfriade, andedöpta, döpta och frigjorda i sin kallelse. Hur många vill se någon vän frälst? Är det 3 stycken här? Nej då. Hur många vill se någon i familjen och släkten möta Gud? Hur många vill att du ska få en andutgjutelse runt dig? Ja. Du behöver bara lära dig vad du har fått i din kallelse. Nu ska jag ta 7 saker som kommer bära dig så att du kan bära väckelsen. Det första som är miraklernas väg, som gör det lätt att få mirakler, är på svenskan kallas förväntan på Gud och på Jesus Kristus. Det är ju inte förväntan på dig själv, men du måste ha en förväntan. Nu gör Gud det. Amen. Jag kan till exempel se när jag ser Odni här att hon kommer se massa helbredelser och utfrielse. Jag kan se över henne, står det ordet helbredelsetjänst. Är du med mig? Så jag kan se såna här saker hela tiden, va? Är du med mig? Jag kan se när jag ser Alder och Kristin här, så kan jag se att inom 3 år från nu så kommer inte bara Gud ha dubblat eller tredubblat, det kommer vara mycket större än så här. Jag kan se till exempel framåt nu att till och med attacker som är på väg kan jag se Gud bara plocka bort just nu i andevärlden på grund av er lydnad. Alltså, vissa attacker som var planlagda för er i mars, de är redan borta nu. Jag kan se att det kommer en våg över inte bara den här platsen utan över hela Norge. Det kommer komma en stor bölja av Gud och den kommer börja på flera platser. Och här är en av de här platserna som den kommer börja på. Det kommer vara som en eld som kommer, som eldstroppa som Reidit talade om igår, som kommer att komma från himlen. Och det kommer gå ut och det kommer vara som en olja av helbredelse, upprättelse och genresning. Där ingen kommer bry sig om vem som är vem, utan alla kommer bry sig om en sak. Går du med Jesus Kristus, går du med Gud, då har du en härlig ond, va? Och jag ser att det kommer att komma. Redan för 10 år sedan visar Gud mig. 2010 visade han mig, Reidet och Tobias, att Gud skulle komma med en enorm väckelsevåg. Han visade mig över Livets Ord. Jag såg först att det skulle komma en mindre andutgjutelse. Det var den som kom för 2 år sedan. Den skulle komma en ny andutgjutelse som skulle vara ännu större och mäktigare. Och ni kommer stå i centrum för den väckelsen. Amen. Och när den väckelsen kommer och den andutgjutelsen som kommer, så kommer folk åka från hela Skandinavien igen och komma upp till Livets Ord för att få ta del av den andutgjutelsen. Och sen efter det så kommer det komma en mäktig frälsning och helbredelseutgjutelse där. Så det är såna här saker som jag kanske såg redan då, som jag har bett för i 10 år. Istället för att sitta och profetera det på fel dag och fel tillfälle. Amen, halleluja. Jag ser till exempel här i Rogaland att det kommer bli mycket nätverk mellan olika kyrkor. Men jag ser också vissa kyrkor som kommer att dras ut i religiositeten. När jag ser att det finns i framtiden, kan jag se, så kommer det byggas upp flera center över hela Rogaland. Och jag ser nya menigheter och jag ser att menighetsplantning kommer vara en nyckel här. Och människor kommer få visioner om menighetsplantning och människor kommer stå fasta. Och jag ser att jag ser också lovsångar och musiker kommer att öka dramatiskt både i denna menighet och andra menigheter här runt omkring. För det kreativa ligger över Rogaland och jag hör Gud säger att det kommer att komma en period över hela, även över Stavanger, där man kommer att börja prata väldigt mycket kultur och kreativitet. Och när då de ofrästa som inte tror kommer tala detta, så är det ett bevis på att Gud håller på att resa upp en ny lovsångsrörelse, en ny mandat inom lovsång, musik, dans, drama, film, nya filmer, nya appar, whatever. Amen, kreativitet. Det kommer även vara profetiska konstnärer som kommer resas upp. Jag ser det, I hear that voice from the Lord. Jag hör också att det kommer resas upp det man kallar profetiska inom interiör, design. Människor som håller på med inredning. Och det kommer inte vara någon vanlig inredning, det kommer vara en gudomlig inredning. Jag hör att Gud kommer resa upp en bönerörelse också. En bönerörelse. Jag hör att det kommer att resas upp en bönerörelse som kommer att vara så stark så det kommer att resas upp vissa kvällar när människor kommer komma och be i Guds hus. Och det kommer att inte stoppas, den här bönerörelsen, därför att den kommer bara öka i kraft och omfång. Och när den bönerörelsen kommer att ökas ihop med kvällsbibelskolor och andra saker, så kommer Gud resa upp ett nytt mandat när det gäller Guds ord och Guds bön. Och jag ser som en mantel som Gud har kastat ut över Rogaland, där han säger Rogaland ska bli ett förebild och ett föredöme när det gäller att stå upp och vara en väktare för nationen. Amen. Ära vare Gud. Halleluja. För dig som inte tror på det ordet spelar ingen roll. Det kommer hända ändå. För du förstår, mitt mandat att tala ut är starkare än din otro. Amen. That's how it is. I Jesu namn, jag säger inte det för att håna dig. Jag säger det för att du ska förstå att det finns ett mandat från Gud. Och eftersom vi har fått en inbjudan här, både Inga, Lil, Vell och Reidut och Tobias, urskull, och Mattias Lekeral och även mitt team. Vi har fått en inbjudan att stå här av pastor Ariel och Kristin och teamet. Då har vi fått ett mandat att tala ut. Vi har inte bara Guds mandat, vi har också altarets mandat. Och det är två mandat. Och sen har vi vårt eget mandat. Oj då, det blev tre mandat. Hur var det nu? Fadern, sonen och den? Leand, ja, precis. Så det är viktigt att ha alla dessa tre mandat när man är ute. Man kan inte bara ha Guds mandat. Man måste också ha menighetens mandat. Och sen måste man också leva i sin kallelse här och nu. Så Jan och Egil. Det blir en spännande 2020 för dig och din familj. Jag vill bara säga ett ord från Hosea till slut här innan jag känner faktiskt starkt att jag ska... Jag känner inte egentligen att det är ett jättebehov av detta, men Gud ändå sagt att jag måste göra det, så vad ska jag göra? Ja, Gud sa att jag ska ge lite profetiska uppmuntringar till människor här som tränger det. Och då sa jag att det är ju på en nivå som jag tycker att folk ska ha kommit förbi, för de ska höra dig själv. Men han sa att ibland behöver folk också höra mitt ord genom dig och andra. Så jag ska läsa från Hosea 12:13. Och det här är en text som är viktig. Genom en profet förde Herren Israel upp ur Egypten, och genom en profet blev folket bevarat. Och i grund, alltså man kan säga perwailed, preserved. Och i Hosea 12:13, så preserve, alltså på engelska, det betyder skydda från skador, skydda från olyckor, skydda från vondskap och ondska. Det också menas att beskydda och frälsa. Och det här ordet som vi då talar om som genom en profet ska folket bli bevarat. Det kommer egentligen från ett ord i hebreiskan som heter shamar. S-H-A-M-A-R. Och det betyder egentligen att bygga upp ett skydd som ett högt torn. Amen. Och det innebär egentligen att den profetiska manteln, den profetens mantel, är som ett beskyddande element som finns då när... Så Därför kan en profet som vandrar med Gud, men den som vandrar med Gud kan alltså dra upp folk ur deras Egypten. Vad är Egypten? Det är slaveriet. Ja, men det är inte bara slaveriet, det är världsligheten. Och profetens uppgift är inte bara att konfrontera världsligheten. För jag brukar säga en profets uppgift är inte bara att konfrontera, även om det är en uppgift. En uppgave kanske ni kallar det på norsk. Men en profets uppgift är också att genom nåd dra folk från världslighet till härlighet. Är du med mig? Och då är det ju så att då testar Gud den profetiska tjänsten först. Eller hur, Inga-Lil? Och då kommer prövningarna på dig först av all möjlig världslighet, för att Gud ska titta hur klarar han det lekadalen där. Och när han då ser att jag avstår det här, då ökar han smörjelsen för att frigöra andra. Och därför måste du förstå, för det är vissa som inte fattar det här. Och jag ska förklara nu skillnaden på att leva i en gåva och leva i en karaktär. Ska jag ta detta också? Är det någon som vill höra det, så säg amen. Nej. En gåva kan alla ha. Alla kan profetera över människor. Och till och med människor som lever fel kan hitta något kornrätt, brukar jag säga, när de profeterar. För att människor har en förväntan. Jag vill möta Jesus, jag vill möta Gud. Och många har spört mig och frågat mig, hur kommer det sig, Mattias, pastorer, ledare, evangelister, bland som har levt fel, att de kan profetera rätt eller tala rätt? Det har ju att göra med att Gud bryr sig om den människan som kom för att möta Gud. Det har ju inte att göra med den pastorn, ledaren som lever fel. Dessutom säger Guds ord att Gud tar inte tillbaka sin gåvor och kallelse. Det innebär att Så länge personen lever har den sin gave och sin kallelse som i sin tur den behöver ta ett ansvar för. Men nu kommer vi till en nyckel. Gud drar bort salvelsen. Så även om de har gåvor, även om de har kallelse, så när de profeterar och när de ber för människor, när de löser ut saker, så människan kan möta Gud, men människan kan också få ett väldigt, det man kallar på norsk styr i andevärlden och på svensk röra i andevärlden runt sig. Därför att den här personen har inte smörjelsen, salvelsen, Guds närvaro och sätta den här människan fri. Och det gör att det blir mycket ord, men det blir inte så mycket kraft. De kan ha, men om människan då har en stark tro, så den tror, jo jag blir helad nu, så blir ju den helad av Jesus, för det är ju Jesus som helar den. Hur många fattar detta? Men om människan inte har stark tro, inte stark, och är en person som har svårt med detta, så gör det ju så att då kommer ju, eftersom den människan inte har en genombrottskraft som ber för det, för den lever för er. Men så här är det, att när man lever i rätt karaktär, så har man inte bara genombrottskraft, man har också kärlek, medföljelse, man har glädje, man har frid, man har tålamod i sig. Och det gör att en person som profeterar kan till och med veta att den här personen här, den blev inte riktigt helbredad nu, men jag tar ett ansvar i bön, för jag har en man av karaktär eller en kvinna av karaktär, så jag tar ett ansvar för denna även efter. Och vi måste bli ett folk, för jag är väldigt trött på att vi i Kristi kropp ibland, vi tar inte ett ansvar efter. Och jag letar efter ett folk där ledare tar ett ansvar efterpå. Där man ibland söker upp människor som inte har blivit helbredade ut friare och säger, jag ska lägga extra tid i bön för dig, för du blev inte helt fri idag. Som vågar säga det istället för att hålla på med någon konstig löjlig förklaring. Bara stå i tro och löjla på sig. Alltså, kom igen! Be a man of God istället. Men för ibland så lägger vi allting på dem som vi ska be för. Och jag tror Gud är så innerligt trött på det. Gud har sagt det till mig i alla fall. Han sa, se till att du lever heligt och rent, så att det inte handlar om dig i alla fall. För då förstår du. Och låt varje människa gå ut från möte. Och nu har man fått förbön av Mattias Lekare, och låt dem i alla fall känna Guds kärlek. Och förhoppningsvis blir helbredad ut, friare, frälsta, andedöpta, döpta, som jag har sett massa gånger. Och alla möjliga uppmuntringar som har gått i uppfyllelse och profetier som har gått i uppfyllelse. Men det viktigaste, det är att de går där med en större kärlek till Jesus och hans ord och hans ande när de går därifrån. Det är det som är karaktär. Därför att det är också karaktär på en profetisk tjänst att han ibland kan välja bort ett skeende, för att han vet att människor kommer fokusera han istället för Gud. Då kan han välja bort ett skeende, och det gör inte en falsk profet, och det gör inte profeter som har dåligt självförtroende och är på dåligt humör hela tiden, utan det gör profettjänster som vet att här handlar inte om mig, det handlar om Jesus Kristus, det handlar inte om någon avgudadyrkan, utan det handlar om att Jesus ska bli upphöjd. Och får jag bara ibland en följelse, får jag bara en känsla ibland att de här människorna, de är här mer för mig än för Gud, då bara drar jag bort och säger, vi har ingen förbön idag. Ja, men förr när jag var 19, 20, 21, då skulle jag fortsätta med skenet ändå. Men idag kan jag inte det, därför att jag vanärar Gud. Jag vanärar honom, för han säger all ära till mig. När Jesus Kristus kom in i mitt rum 2010, så sa han, jag vill minna dig om en sak. All ära till mig. Och han sa, det behövs idag menigheter, det behövs pastorer, det behövs ledare, det behövs förkunnare som ger mig all ära. Jag vill inte ha 90%, Mattias. Jag vill inte ha 95. Jag vill inte ha 99, hörde jag. Jag ska ha allt. Och får jag allt, då ska du få se vad jag gör. Amen. Får jag allt. Och så nu kan du ringa de här personerna och säga att jag inte varit i centrum i deras kyrka på 5-10 år. Ring dem nu. Tala om att de inte har någon gudsruktan och att jag ska ta mitt lampställ och ljusstaken därifrån. Vilken härlig profetisk hälsning han går med. Så jag fick sitta och ringa några av mina vänner. Framförallt i Pingsvägelsen i Sverige och Norge. Och bara tala om att ni har tappat bort allting. Och det var ju folk som var fantastiska i, och som andra, som både ni som sitter här, flera av er ser upp till de kyrkorna. Ta och tänk det, det krävdes. Det var inte så kul att ringa de där samtalen. Och vissa bröt gemenskapen med mig när jag sa det. Men andra började gråta våldsamt. För de kände Jesu närvaro. Och så kom det upp på deras sidor och hemsidor. Vi ska ha ett år av gudsruktan. Och Jesus ska bli synlig. Och då visste jag att det har burit någon frukt. För det ska du veta, när Jona till exempel skulle gå upp, och jag bara avslutar med detta, och han skulle konfrontera hela Nineves synd, så är det ju så många som säger, varför rymde Jona till Tarsis? Tarsis var ju dåtidernas Seychellerna, eller Thailand, och Thailand, eller Florida, förstår ni? Det var en avkopplande ferieplats, va? Alltså en mästerplats. Så det är klart, han kände ju vad Nineve följde. Nineve ville gå på ferie hela gänget. Nineve ville leva i synd och världslighet. Så det var inte så att Jona bara var olydig ut som många tror. Jona kände av vad som var i byn och det kom emot honom allt som var i byn. Men det var när Jona var villig att offra allt och kastas i vattnet och säga, det är jag som är problemet. Kommer ni ihåg att han sa det? Det är jag. Ja. När han kastades ner och sa, det är jag som är problemet. Så han sa, och här är en nyckel till väckelse, lyssna nu nöje. När vi är Kristi kropp kommer till och säger, det är vi som är problemet istället för regeringen. Då har vi nått lite längre än näsan räcker, som jag brukar säga. När istället för att prata om att NAV har problem och de gör allting fel, så kanske vi börjar titta på Guds hus. Hur var det med oss och förbön för sjuka? Hur var det med oss att be och fasta 30 dagar för att sjuka ska bli helbredare? Hur var det med oss att sätta de fångna fri och lägga timtal på det? Hur var det oss att bjuda hem någon som inte mår bra och har dålig självtillit och på väg att ta livet av sig? Hur var det med det? Före vi tar itu med NAV i bön. Är du med mig? Så nu kanske jag är lite radikal för någon här inne. Men vi måste rikta lyset på oss själv. När Jona riktar lyset på sig själv och Gud säger gå till Nineve igen, så hade han mandatet. Och ni måste förstå att det krävs ett visst mandat från Gud att tala till 120 000 människor och alla vänder om samtidigt. Amen. Så vad var det han hade? Han hade en omvändelse själv så han kunde ge omvändelsen. Amen. Han var helt överlåten åt Gud själv. Och då kunde en hel by bli helt överlåten åt Herren. När du och jag och Mattias leker roll, och inte bara du, för jag vänder mig till mig själv. När jag blir helt överlåten till Gud, 100%. Då kan varje stad bli förvandlad som vi kommer till. Om vi tror Gud om det. Amen. Och jag har ett budskap till er. Hela Sannes kan bli förvandlat. Hela Stavanger kan bli förvandlat. När Hesekiel kommer väckelse, och jag ska avsluta med det, de här sakerna som jag glömde att säga. Väckelse kommer av att du och jag bär med oss väckelse. Förväntan var nummer ett. Nummer två, tro på Gud, att Gud gör saker. Tro är en nyckel, och tro är ju på att Gud gör det. Och att Gud ska åstadkomma. Tro är på tro på satsningar, tro på det vi gör, tro på det Gud har sagt. Tre, och jag hinner inte gå igenom mer om tro nu. Förväntan och tro, ska vi säga förväntan och tro. Det tredje är betala priset, för det står i Bibeln att alla ska beräkna kostnaden för vad det kostar. Så vi måste själv säga till Gud, vad kostar detta som jag vill se? Så vi kan inte bara säga till Gud, jag vill se mig helt förvandlad, jag ska höra Gud jättetydligt varje dag, jag ska se det här. Och wow, wow, wow. Fråga Gud vad det kostar. Men många gör inte det, för de säger, varför hör jag inte? Vad är det med dig Gud? Fråga Gud istället, spör Gud, vad vill du jag ska göra för att det ska bli så? Och vänta tills han talar. Lytte mer än du talar. Så det tredje är alltså att vänta in vad Gud säger om vad vi ska betala för pris. Ja, men det är nåd. Ja, det är nåd. Men om vi gör det Gud säger, så kommer Gud pour out ännu mer nåd. Så då får du inte bara nåd, då får du nåd. Nåde över nåde. Hur många vill komma in i nåden över nåden? Då får du favör. Vad som är det? Vad är favör? Det är inte bara nåde. Favör är obegränsat av nåd på ett område du tränger. Vissa kristna ber om att vara välsignade när de redan är välsignade. Det är som jag säger, be inte om att vara välsignad. Du är redan välsignad med all den andliga välsignelsen i Jesus Kristus. Du kan inte be om att bli välsignad. Men du kan be att välsignelsen ökar. Amen. Så sluta be om att vara välsignad när du redan är välsignad. För antingen är du välsignad eller så är du förbannad, så du får välja vad du är. Amen. Bibeln säger att han har välsignat oss med alla den andliga välsignelsen i Jesus Kristus. Har jag fel eller har jag rätt? Ha? Så du är redan välsignad, så du ska inte be Gud om välsignelse, för du är redan välsignad. Så om du kan vända dig om och snu dig om till någon och säga Gud välsigne dig, då är du välsignad. Om du kan ge en krona i kollekten, då är du mer välsignad än den som inte kan ge. Ja. Så vad jag säger är att vi måste få ett nytt tankesätt. Jag bara ser i anden att flera av er behöver komma in i ett nytt tankesätt. Och nu ska jag säga en sak till er. Alla här inne kan komma längre i det profetiska än mig. Alla här kan gå mycket starkare Gud med mig. Jag är egentligen en rätt lat person, men ja. Men jag har valt att följa Herren av hela mitt hjärta. Ja, men, så att alla här kan komma längre. Det handlar ju mer om du vill det eller inte. Om du vill betala priset och ha förföljelse och så vidare. Varsågod. Om du vill det, kan du komma längre än alla oss talar här. Om du vill och betala fullt priset. Om du vill vara en lovsångare som får lovsång och påverka hela byn, så alla ofrälsta kommer ut och lyssnar på dig. Kan du bli den lovsångaren? Du kan bli den musiken. Om du vill vara en ljudtekniker som Gud brukar både här och ute i världen, så kan Gud göra det. Om du vill vara en man eller kvinna som ska göra en ny uppföljning. Om du vill vara någon här inne. Om jag hittar en här inne. En människa. Eller på liven. Om det finns en person som är villig att överlåta sig helt till Gud, redan då har vi väckelse. Nej, jo. Det är då andeutgjutelse kommer. Har jag en person här inne som längtar så efter Jesus, så är det jag ont i hjärtat. Har jag en människa som säger Jesus, du får göra vad du vill. Du får flytta med vad du vill. Du får ställa med vad du vill. Jag kan gå med vart du vill. Den menigheten har plats. Jag gör vad du vill. Har jag någon här inne? De säger, Herre, jag gör vad du vill när du än vill. Och jag går när du kallar mig. Och hittar Gud en, så är det mötet värt det här. Och Jesus ropar, kom till mig ni som törstar. Så ska jag ge det levande vattnet. Amen. Kom ni som törstar, så ska ni få dricka av living water. Och så säger han, tjuven kommer bara få stjäla och slakta och förgöra, men jag. Jag bara älskar det. Yay. Jag har kommit för att ni ska ha liv. Och liv i överflöd. Och jag brukar säga att det här inne som avgör hur det går med det andra. Din inre människa, är det fullt av liv? Amen. Ska vi ta en lovsång? Prisa här. Sikko på det, men nej. Halleluja. Ära vår Gud. Shokorobarabara. Shikorobarabara. Shakarabarabara. 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 Vi letar efter någon. Gud letar efter en människa. Vi ska bara hålla på en ungefär 12 minuter till. Eller 7 minuter ska det kanske vara. 7. Vi får se här om jag får tillåtelse av pastorn. Men vi ska ta en lovsång först här. Nu ska vi ta och verkligen gå in för Guds tron. Bara några minuter. Varsågod. Halleluja. tror det går bra om jag håller på till 10 på där. Jag håller på en 12 minuter ungefär från nu. Går det bra?
Väldigt bra.
You are here. I worship you. You are here. Worship you. You. Let us sing it together. You are here. Worship you. Stop. Never stop. Never stop. Is Worker. Tala ut det. How many sure you are, God, there is sure you are. Amen.
Och det är att koppla och connecta med lovsången går från och blir en tredje lovsång till en profetisk sändare. Och det ligger i den här texten. Du har det över ditt liv. Inte bara sjunga trevligheter, utan börja deklarera så att Guds ande kan komma och bryta igenom. Och det är många här inne just nu, du är i behov av genombrott. Eller du är i behov av ett genombrott.
Ja.
Den här sången har jag gått med tårarna rinna och deklarerat över min man. You are a waymaker. Och oavsett hur det ser ut, oavsett hur det känns,
come on.
Så slutar du aldrig. You never
come on.
Work Holy Spirit.
God never stops working.
Oh, yeah.
God never stops working. Hon började segerdansa.
Ja.
Hon började proklamera. Vet du vad? Det är nästan så att jag börjar se folk börja tåga och marschera.
Ja.
Runt omkring i den här.
Oh yes, it's all right. Do it.
Till din personliga proklamation.
Amen.
Och för
amen.
Situation.
Ja.
Amen. Ja.
Let us do it.
Låt oss göra det.
Let us do it. Hey, no, come on. Darkness, my love, there you do you are.
caretaker, miracle worker. Miracle worker in the darkness. One more time. Darkness, my right, very sure you are. Låt oss sjunga det stilla en gång. Låt oss sjunga det very soft. Waymaker. Let me hear your voices. Låt mig höra. Vi sjunger det väldigt lite sakta en gång. Let us sing it slow. Låt oss sjunga det soft. One more time. One more time, en gång till. När ni börjar lovsjunga idag så kan vi höja den här, för det är väldigt lågt på den här. Jag får be till Gud att den får bli lite. Så såg jag en syn över kyrkan och över platsen och över lovsången. Jag såg också ärkeängeln Gabriel stod där med, just då hade han 12 000 änglar. Då sa han att jag kommer tillbaka i slutet av mötet, och när lovsångarna börjar sjunga så är det 120 000 änglar. Så om du upplevde ett litet skeende nu, så kanske det finns på grund av att Gud har löst ut. Varför löser han ut Gabriel? Ja, varför är det viktigt med Gabriel? Det är inte viktigt med änglar. Du fattar inte hur viktigt det är med änglar. Det är första problemet som du behöver bli fri från. För att när änglar intar en by, så intar Gud den byn. Och han gör det via oss människor. Men änglarna sänds i helig tjänst för att beskydda och hjälpa oss att nå de resultaten vi ska göra. Och jag såg som ett tungt ok som har legat över Rogaland, som har påverkat arbetena, arbetslösheten, arbetslägenheten, saker som har varit väldigt tungt över Rogaland. Jag såg när vi sjöng här den här murbräckan som Inga-Lill talade om, hur den slog bara sönder allting. Och jag bara hörde Gud säga att det kommer att komma en härlighet över Rogaland från Gud. En Guds närvaro, en närvaro av Jesus. Och flera i menigheterna kommer börja se Jesus. Reide talade om det igår kväll, och det var profetiskt. Hon hade inte bara ett vittnesbörd, utan det var profetiskt att hon delade just då. Därför att det kommer att komma så flera får möta Jesus själv i sina hem. Hur många skulle vilja det? Hur många längtar efter att Jesus ska komma in i ditt hem? Eller som Vello talade om, fullhetens rum. Eternity room. Amen. Och jag bara ser just nu, vi ska bara lyfta våra händer till Jesus just nu. Och så bara säga: Jesus, tack Jesus. För att du kom. Tack för att du kom och frälste oss. Bara tacka Jesus där du står nu. Du kan även tacka honom i tungotal. Bara tacka honom. Sikoromanea. Halleluja, tack Jesus. Jesus. Jesus Kristus, utan dig har jag ingenting, men med dig har jag allt. Utan dig är jag ingenting, men med dig är jag allt. Herre, utan dig vore jag inte frälst, vore jag inte ett barn, vore jag inte... Även tack för att du har frälst mig, tack för att du har bevarat min familj. Tack för att du är med Maria. Bara tacka Gud där du står just nu. Tack för, herre, tack för det. Tack för att jag får vandra i dig just nu, så bara ser jag mantlar här inne. Med mantlar och profetisk skärpa. Och jag bara löser ut just nu. Jag bara proklamerar just nu att jag löser ut en ny profetisk tid över ditt liv. Jag proklamerar just nu att din januari och din februari och din mars ska du gå in i ett övernaturligt skeende i ditt liv. Där inte du vandrar i egen kraft längre, utan du vandrar i den helige andes kraft. Jag proklamerar att den här baptistkyrkan ska också fångas in i detta skeende. Jag proklamerar att nytt liv ska se det här skeende. Jag proklamerar att de från andra platser ska komma in i detta skeende. Och jag bara ser just nu, herre, jag bara ser som en stor, stor duk från himlen som bara lägger sig här inne just nu. Herren letar. Jag hör ett rop från Jesu hjärta. Det är det här ropet jag hör. Vart finns den eller dem? Vart finns den mannen eller kvinnan som vill säga ja till kallelsen? Och som vill ge mig all ära. Var finns den personen här inne som vill sätta mig först hela tiden i sitt liv? Var finns den människan här inne som vill ge sitt liv för stridsfältets höjder och bli en av dem som går fram med murbräckan? Var finns den personen här inne som är villig att offra allting som står i vägen för den helige ande i ditt liv? Var finns den mannen eller kvinnan Här finns en. Här finns en. Naila. Sokoramaneja. Finns det någon mer? Finns det någon mer som vill ge ditt liv för att Jesus Kristus ska bli upphöjd, älskad, trodd, efterföljt? Finns det någon mer? Finns det någon mer som säger jag vill ge mitt liv på stridsfältets höjder? Jag vill säga ja till den kallelse. Finns det någon mer? Bara kom just nu. Waymaker, miracle worker. My God, that is singing that. Amen. Waymaker, miracle worker. Bara kom fram. Bara kom lite framåt. Då får vi plats fler. Bara kom lite framåt. Så bara man na waymaker, rock and worker.